Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs, vad de fått offra och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längs vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han är inne på sin 12:e NHL-säsong och passerade i vintras en imponerande milstolpe när han noterades för poäng nummer 500. Men tror du eller ej så är han inte bäst i familjen. Pappa Thomas Sten har nämligen gjort 800 NHL-poäng. Alexander, hur gärna skulle du vilja slå det rekordet?
Ja, det är tufft att slå. Han, pappa var en enormt duktig hockeyspelare och gjorde mycket poäng så att... Det blir tufft att nå.
Men du är onekligen på god väg. Och i höstas skrev du på för ytterligare 4 år. Så att du har lite mer tid på dig.
Ja, jag har några år på mig. Ja, så vi får se om inte jag kan ta han. Jag tog han rookie-säsongen. Det var jag väldigt stolt över. Jag tror han hade 43 eller något sånt där. Jag tog 44.
Ja, det var ju ja, så, viktigt.
Men han har några på mig så att jag får jobba vidare.
Men du är inne på din 9:e säsong nu med St. Louis. Jag gissar att du börjar känna dig som hemma där.
Ja, det gör jag verkligen. Vi har fått ett enormt stöd från stan och laget, organisation. Och, så att när det var på tal att vi skulle börja förhandla om nytt kontrakt så var vi väldigt sugna att få det klart så tidigt som möjligt. Det kändes, hade känts konstigt att byta stad och lag och färger och allting. Så att, det var väldigt skönt att få det gjort.
Du, något jag alltid brukar fråga under de här intervjuerna är när man liksom insåg att man hörde hemma på den här absolut högsta nivån. Kommer du ihåg när det gick upp för dig?
Ja, jag minns givetvis första träningslägret, första matchen, sådana där grejer. Men det tog nog en 18-20 matcher och sånt där. Kom på mig själv och satt i båset och lutade mig tillbaka. Jag tror jag var 20 år. Och insåg vart man var liksom, publiken och vilka man spelar med, var killar som man har sett upp till sedan man var liten liksom. Framförallt i Toronto var vi ju ett äldre lag, jag var ju bland 3 ynglingar som hade kommit upp då, men annars så var det ett betydligt äldre lag och se sig omkring oss och inse att nu är man på samma is som Sudden och McCabe. Vi hade Eddie Belfour i mål, Kabele, Darcy Tucker. Det var en extremt speciell känsla liksom.
En ganska skön känsla gissar jag.
Ja, det var det. Väldigt, väldigt skön. Det hade gått så fort liksom allting. Man är så inställd på träningar och träningslägre och lära sig spelsystemet och allting. Så att allting hade, och sen ska man ju allting vid sidan om isen också. Komma in i lägenhet och lära känna stan och lite sådana här grejer. Hitta till hallen. Och då, när det väl hade lagt sig lite grann och man kunde luta sig tillbaka, det var en extremt häftig känsla.
Men du, vi befinner oss ju nu i Winnipeg där du faktiskt föddes och bodde dina första 11 år tror jag det var. Vad betyder den här staden för dig då?
Ja, Winnipeg kommer alltid ha en plats i mitt hjärta liksom. Det var född och egentligen uppvuxen här och gick i skola här och pappa spelar precis som jag gör nu under vintersäsongerna, sen åkte vi hem till Sverige på sommaren. Så att man lever liknande liv nu som man gjorde som liten. Många kompisar kvar, mamma, pappa och syskonen har flyttat tillbaka till Winnipeg sen Göteborg och Sverige-tiden. Så att, det kommer alltid kännas lite extra när man är här. Men det är, hemma vet jag inte längre om det gör, utan det har liksom blivit i Sverige och uppe i Norrland. Och även nu St. Louis känns väldigt mycket som hemma. Man har många goda vänner vid sidan om hockeyn och många som man hittar på annat med. Liksom. Det känns som att man kommer in i ett riktigt vardagsliv där. Och...
Du var inne på det, din pappa då, han var ju verkligen en ikon här, spelade samtliga 14 säsonger och sen innan laget flyttade fick han också sin tröja hissad. Och du vet jag fanns med på isen under den ceremonin och var inte så gammal. Vad kommer du ihåg av just den ceremonin?
Jag kommer ihåg att det var väldigt ledsamt. Alla var väldigt ledsen på grund av att laget skulle flytta. Det var... en tuff tid för Winnipeg och en tuff tid för en, ja, vad kan jag vara, 10 kanske. Det var ju hela min värld då liksom. Jag åkte med pappa på jobbet och hängde med grabbarna i omklädningsrummet. Och helt plötsligt så bara försvann allt det där. Så att det var tufft, men samtidigt var det väldigt kul för jag tror pappa kände att han inte hade så många år kvar i sig. Så att han valde då att sluta spela. Och att de hyllade honom på det sättet var ju väldigt speciellt och roligt. Det var svårt för en 10-åring kanske att fatta och allt som hände och vad det innebar. Men det minns jag var en väldigt speciell, ett väldigt speciellt ögonblick.
In the 23 years the Winnipeg Jets have been in existence, no player has worn a Jets uniform with more pride or cared more deeply about this franchise. He has embodied the heart and soul of this community. He has combined that rare combination of athletic skill, character, class, and dignity that we would like to see in all our professional athletes. Ladies and gentlemen, with his wife Mona and his kids Cassandra, Hamilton, and Alexander, join me in saying thanks for the memories to Thomas Steed.
Vad har han betytt för dig då, just med tanke på att men du lite grann lever det liv han levde då, även om det såklart är annorlunda?
Jag tror i början så hjälpte han mig väldigt mycket. Han, efter han hade slutat spela så jobbade han lite på andra sidan också. Alltså inte som spelare utan i som sportchefsroll och scout och... Och när han fick lära känna den sidan av hockeyn så var det ännu mer erfarenheter som han kunde hjälpa mig med. Liksom. Så att, jag minns många samtal som vi hade just i början när man kände att det gick lite tungt. Eller framförallt de tunga tiderna. När man var lite för bra, då var han ju duktig på att dra ner den på jorden igen.
Så.
Men, ja. Men nej, det var ju den viktigaste tiden. Det var ju när man hade det lite tufft eller inte riktigt förstod varför saker och ting hände. Så att det var, han var till stor hjälp.
Vad sa han då när det gick kanske lite tufft?
Lite tufft? Uh-huh. Ja, han förklarade lite varför man hamnar i vissa situationer inom laget. Att det kan bero på saker som trader eller ja, att de försöker testa en liksom, och sådana här grejer. Så att det är bara att tugga vidare och kämpa på.
Men du, jag pratade faktiskt med din mamma inför den här intervjun och hon sa att du väldigt tidigt visade ett enormt intresse för hockey. Vet du hur gammal du var när du höll första hockeyklubben?
Nej, det måste vara tidigt.
Ja, jag tror vad
två,
jag har sett.
Kanske.
Ja, om ens det, ett tror jag.
Ja.
Och hon berättade också att du brukade spela hockey inomhus och använda er öppna spis som mål.
Ja.
Hur populärt var det?
Ja, det var nog inte så populärt. Det var några svarta tennisbollar som far runt i vardagsrummet, men de stod ut med mig.
Ja, men du kommer ihåg då, vad du drömde om då när du var barn då?
Nej, och växa upp i Kanada och framförallt Winnipeg så är det inte så mycket. Det är väldigt kallt.
Jag vet det.
Ja, och det finns inte så mycket att göra. Och alla andra barn, det enda de pratar om och tänker på är ju hockey också. Så att det har varit väldigt enkelt att bli så kär i sporten som man varit vid en så tidig ålder. Och sen när man Sen var det ju liksom en hobby och man tyckte att det var roligt och det var ju det som drev en. Sen när man varit lite äldre, jag tror att, ja, vad kan jag vara, 13-14 år, då kände jag att det var, kanske fanns något speciellt i det här och började man pusha ännu mer. Och sen tror jag vi hade TV-pucken när jag var 15 eller något sånt där, och efter det då visste jag att det här var någonting att satsa på. Mm.
Du blev ju utsedd till bästa forward, tror jag, i TV-pucken.
Ja.
Och där, det var när du hade flyttat hem till Sverige då, som sagt, och spelade med Frölunda, eller Västra Frölunda som det hette då. Och där hade du ju några imponerande år. Jag menar, först TV-pucken, bästa forward. Och sen vann du guld med J20 två år i rad.
Ja.
Och sen så vann du SM-guld med Frölundas A-lag.
Ja.
Wow! Berätta om den tiden.
Ja, vi hade bra juniorlag.
Ja.
Vi hade bra juniorer som kom upp. Det var ju Lundqvistbröderna, mig själv. Sen hade vi några andra. Tim Eriksson som hade en väldigt framgångsrik karriär inom svensk hockey. Jens Karlsson, Jari Tulsa, Magnus Kahnberg. Det var många unga Lukkonen som kom upp under den tiden. Liksom, så att vi... Jag minns det var, vi hade ett väldigt speciellt juniorlag redan när jag var, ja, kan jag vara 16 eller något sånt där. Så att ja, det var ju, det hjälpte ju enormt mycket att få känna på hur det var att vinna liksom, inte regelbundet men år på år. Först J20. Jag tror vi tog något J18 där när pappa var tränare också och sen kom jag upp och vinna SM-guld med A-laget var ju helt fantastiskt. Det var ju, det kändes liksom i hela stan när vi tog det där guldet.
Hur högt håller du det minnet?
Väldigt högt. Det är ju... Ja, det är ju sist jag vann ett guld.
Så 2003,
det, ja,
ett tag sedan.
Det är ett tag sedan, 13 år. Jag trodde att det skulle bli ett till där i Sochi, men det vart det inte.
Nej, nära.
Ja, nej, så det var väldigt speciellt. Jag minns när vi var på torget efter matchen, eller efter guldet. Och ja, hela den biten också, firandet. Och det är en känsla som man aldrig glömmer och någonting som man verkligen strävar efter.
Vad tror du att det gjorde, vad som gjorde då att det gick så bra för just dig under den här perioden?
Jag hade många bra människor i mitt liv som hjälpte mig. Och sen att få spela med sådana spelare också. Det, alla i juniorlaget där när vi kom upp. Givetvis bra målvakt i Lunkan.
Ja, helt okej.
Okay. Och sen även när jag kom upp på A-laget. De tog in mig liksom, som att jag hade varit där hela tiden, det var inga konstigheter. Och, tränarna där, Conny Evensson, Janne Karlsson, Benny Westblom. Farsan var ju väldigt involverad. Så att jag hade bra folk runt omkring mig hela tiden som hjälpte och pushade mig. Och, så att jag är väldigt tacksam för den tiden.
Frölunda har ju också liksom gjort sig verkligen kända för att ha en väldigt framgångsrik juniorverksamhet. Inte minst nu på senare tid. Var det så liksom redan på din tid att de är duktiga på att liksom förvalta talanger?
Ja, jag tror att det var någonting som startades då nästan. Jag vet inte hur de hade varit innan jag kom, men vi var ju... Ja, en 8-9 stycken när det tag som var uppe i A-laget och spela. Och jag hoppas att det är någonting som har fortsatt. Och det är väldigt viktigt inom svensk hockey att få fram just det drivet. Men som sagt, vi var ju flera stycken som pushade på varann liksom sommarträningen och sen även på vintern och ville sträva efter mer. Jag tror Lunkan är nog en av dem. Han är nog den mest drivna spelaren jag har träffat någon gång. Alltså som verkligen, det går inte att acceptera att man inte har vunnit. Liksom.
Liksom visar han det även på träning på något sätt? Liksom, att...
Ja, hela hans sätt att vara. Liksom. Vi ska vara bäst och det tror jag smittar av sig. Joel är väldigt lik. Ja, jag tror tränarna pappa var ju där och tränade. Han var lite i A-laget ett tag. Sen var han nere i J20 och sen slutade med att träna J18. Då. Mm. Och få in den mentaliteten med tid, så tidig ålder som möjligt tror jag hjälpt oss.
Hur viktigt var det också att faktiskt, som du var inne på, du fick mycket speltid i A-laget direkt nästan. Vad betyder liksom det förtroendet för att faktiskt fortsätta att utvecklas, att man ges chansen?
Ja, det var ju givetvis väldigt stort i min utveckling. Det sköna med det svenska systemet är ju att det finns ett A-lag och J20 och J18. Så det var ju, även fast jag spelade med A-laget så fanns det ju helger då inte vi spelade. Då kunde man gå ner och spela J20 och J18. Man fick ju matcher hela tiden om man ville. Så på det sättet var det ju extremt bra. Man fick ju så mycket hockey.
Så att det räckte
på det. Ja, exakt. Men ja, jag tror att det var... Den stora grejen var ju att vi var så många liksom som hade samma mål och samma driv.
Men du, även fast du var väldigt duktig och liksom en stor talang redan då, så vet jag att det fanns vissa som tvivlade på om du skulle ta dig hela vägen lite grann på grund av din skridskoåkning kanske inte var den bästa. Vad kommer du ihåg av det?
Vilka
liksom?
Du pratar med?
Ja, jag kan inte nämna några källor.
Nej, det var... När jag var draftad så var det ju, min stora nackdel var ju att jag var lite stapplig på rören och kunde inte skjuta så hårt. Så att...
Det låter som två rätt viktiga grejer för en hockeyspelare.
Ja, så det var ju bara att börja jobba på det då. Pappa sa någonting till mig när jag var yngre som jag inte kunde släppa, så då började jag, det var ju att man skulle ställa sig först i ledet varje gång.
Okej.
Okay. Och bara köra. Så att det var ju bara att köra. Och sen efter... träningarna så körde vi lite extra, men det var ingen skridskocoach eller något sånt där, utan det var bara att skjuta puckar och åka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Back to Alex Steens off the mat, sending the steam again. Well, back to the net. In front of the goal. A lead pass. Steen through the defense. Closing it. Scores! What a goal!
Trots att han inte var den bästa skridskoåkaren och bara hade ett halvdant skott enligt honom själv, så hade Alexander Steen många andra kvaliteter. Och debutsäsongen i Toronto resulterade i hela 18 mål och 27 assist. Men trots den lyckade starten så dröjde det innan han verkligen vågade tro på att han var i NHL för att stanna.
Jag tror inte jag kunde riktigt smälta det tills andra säsongen kom och det var dags igen. Det var så overkligt att man hade kommit dit. Man hade allt man hade satsat och allt som vänner och familj hade stöttat det med. Att man äntligen var där var en helt fantastisk känsla. Och sen när du väl är där, då är det ju, vill man ju bli bättre och bättre och göra fler poäng och hjälpa laget på fler sätt. Få mer ansvar liksom inom laget, döda utvisningar och flyttas upp i ledet liksom upp till första femman eller vad det nu var. Och ja, det var, Toronto-tiden var grym. Vi hade så pass mycket äldre lag också så att jag fick nästan vara i fred lite grann. Jag märkte inte av den här pressen lika mycket som jag tror att de gör idag, utan det var de äldre som tog på sig det och så fick jag bara spela. Så att det var väldigt, det var en underbar tid.
Och du spelade ju med en riktig svensk hockeyikon, nämligen Mats Sundin, ja, som ju var kapten då. Vad lärde han dig då?
Jag lärde mig mycket av honom, bara av att hans sätt att vara också. Både på och utanför isen, hur han hanterar media, både på bra och dåliga dagar. Hur professionell han var, hur hårt han tränade varje dag, hur engagerad han var i laget. Och sen hur stabil han var på isen varje kväll. Liksom. Det var aldrig upp och ner med sudden, utan han var extremt jämn. Och när det var, vi behövde ett mål, om vi skulle kvittera eller ta ledningen eller något sånt, så jag vet, det kändes som att det var alltid han som fixade det. Liksom. Så att, jag lärde mig otroligt mycket av att bara vara i hans närhet där i 3 år.
Ja, men för det, din bästa säsong i Toronto blev ju faktiskt din första, ja, poängmässigt. Ja. Hur upplevde du det då? Många säger ju att det är inte den första säsongen som är den svåraste, utan det är de som kommer efter när man faktiskt ändå har förväntningar att leva upp till.
Jo, vi i Toronto hade, vi gick igenom 3 olika tränare på den tiden också. Så att vi började med Pat Quinn, och ja, han var väldigt glad i mitt spelsätt eller hur jag spelade, så att jag fick spela väldigt mycket på honom. Sen bytte vi och då var jag tvungen att bevisa mig på nytt, och då tog det ungefär nästan 1,5 säsong innan jag fick igenom det liksom med honom. Och då på mötet efter den säsongen angående sommaren och hur nästa säsong såg ut, och då erkände han ju det att ja, nu kommer du spela så här, du kommer med i powerplay och du har verkligen bevisat dig för mig. Okej, skönt. Och så gick det 2 veckor och då fick han sparken och då kom det in en ny.
Oh, nej.
Och då kändes det som att de hade bestämt sig för att de skulle ändra om lite grann och få in sitt eget folk, både i styrelsen kan man väl kalla det, men i management och tränarstab och sen även spelare. Så jag kände väl att jag var på väg ut där. Det gjorde nästan alla i laget. Så att det dröjde ju inte länge, dröjde kanske 20 matcher och sånt där. Och så...
I november 2008 där?
Ja, kallade de in mig på kontoret. Jag var bara sätta sig på ett flyg till St. Louis.
Hur var det då att liksom...
Ja, det är en speciell känsla. Man är inte, även fast man vet att det är på väg, så kan man ju inte riktigt sätta sig in hur det kommer bli. Det är ju hela, ja, det är allt. Det är ju speciellt att byta från Kanada till USA, det var ju... Allt från telefonnummer till bankkonto till hus och lägenhet eller vad man nu ska göra. Bilar, skulle man få ner dem? Det var ju ett helt projekt liksom. Och sen St. Louis hade inte jag, på mina 3 säsonger i Toronto hade jag varit i St. Louis 1 gång.
Okay.
Så hade jag visste ingenting. Jag gick och satt mig bakom en dator och började googla laget, ja, stan, vad det är för något. Så att, det tog ett tag innan man kom in i det i St. Louis.
Men hur hanterar du det då? För jag tänker mig att det måste vara både hockeymässigt och rent personligt ganska omvälvande. För jag menar, som sagt, du lämnar ju ditt liv som du har byggt upp i Toronto. Det var du hade precis börjat din 4:e säsong där ändå.
Ja, det är lite chockande. Jag hade möte kanske vid 12:01 och sen fick jag ett samtal vid 13:30. Och då frågade de om jag ville flyga 16:30 eller 7 till St. Louis. Då sa jag, måste jag hem och packa i alla fall. Och sen, så då tog jag 7 flyg. Och sen dessa, förutom att flyga tillbaka till Toronto för att spela, har jag aldrig varit tillbaka.
Det är ju,
ja,
lite sjukt.
Och då bodde jag där i 3,5 år. Liksom. Ja. Och flytta ut på 3 timmar.
Ja, men, och det har ju verkligen gått väldigt bra i St. Louis för dig. Som sagt, inne på den 9:e säsongen, de sista 3 säsongerna har du gjort liksom mellan drygt 50-60 poäng. Ja. Vad är nyckeln då till att det har gått så bra, kanske inte minst nu på senare tid?
Vi har haft bra lag. Vi har haft väldigt bra målvakter och bra backar.
Men för dig då? Förmodligen.
Ja, men det är en... Det har gått bättre för mig på grund av att vi har haft bra lag och folk som liksom ska förklara. Det är ju en lagsport, så att allting som händer gör ju att man själv har chansen för framgång.
Mm.
Och jag tror att vi har gjort de senaste säsongerna och gjort ett bra jobb av att försöka sprida det rakt ut genom hela våran trupp. Så att vi har varit väldigt osjälviska, spelat en väldigt osjälvisk taktisk hockey. Och har lyckats den vägen. Vi har ju inte egentligen haft de flashigaste spelarna. Vi har ju en riktig sniper nu i Tarasenko. Mm. Men även med honom så han försöker också spela enligt våran plan liksom. Och det är det som har gjort att vi har haft lite framgång.
Men du, något som du tyvärr då har behövt gå igenom ett antal gånger i din karriär är ju skador.
Ja.
Du tvingades till exempel tacka nej till World Cup i höstas efter en axelskada som du fick under säsongen som du tvingades operera. Hur, till att börja med, bara, hur surt var just det?
Ja, det var jobbigt. Mm. Det var, men det visste jag när det hände. Skadan hände någon gång i februari, tror jag.
Mm.
Och redan då så sa de att den skulle behöva opereras. Men vi kan köra lite rehab och se hur långt vi kommer med den. Och så kan du hoppa in i slutspelet, så gör du det du kan. Och sen efter säsongen är över. Så. Och då gick vi ut i tredje omgången.
Mm.
Så då förstod jag när vi hade åkt ut att om jag ska operera mig nu så finns det ju en stor risk att jag inte hinner bli helt till World Cup.
Och
pushade mig själv ganska hårt för att försöka göra det ändå. Jag klämde ihop ett program som jag trodde skulle ge resultat lite snabbare.
Okay.
Och det gjorde det också, men det var inte tillräckligt snabbt. Nej. Behövde ett par veckor till.
Typiskt.
Ja, men så är det.
Men du har ju också haft problem med hjärnskakningar. Mm. Inte minst i säsongen 2011-2012 tror jag det var. Då du fick en väldigt allvarlig hjärnskakning. Hur var den perioden att gå igenom? Jag tänker att man måste bli, när det handlar om ens huvud, att man blir ännu mer rädd än när det handlar om en axel.
Ja, skallen är skallen. Man har bara en hjärna, så att det... Den är svår för att man blir lite isolerad också. Mm. Man är ju aldrig på hallen längre med grabbarna och man är mest hemma. Och du gör inte så mycket. Så att man sitter nästan bara hemma och försöker och vila sig i form igen. Men den första var jobbig. Jag visste inte riktigt vad det var heller eller vad man ska känna efter för symptom, eller om det är för att man drack för lite kaffe som man har ont i huvudet, eller om det är smällen. Så sitter man och läser skyltar när man kör och funderar på om man läser rätt eller om det är suddigt. Och man analyserar sig själv hela tiden och det blir väldigt segt, framförallt när det tar första hjärnskakningen var borta 3 månader, tror jag.
Stämmer.
Så att det var lång tid det att gå och analysera sig själv.
Ja, men verkligen. Och den gången sökte du också hjälp på egen hand, vad jag förstår, i Kalifornien.
Ja, då drog jag till slut så kände att det inte hände någonting. Så då drog jag ut till Kalifornien i 6 veckor, tror jag. Och bodde faktiskt hemma hos Paul Correa, som är en gammal lagkamrat.
Okay.
Som jag håller kontakt med fortfarande.
Mm.
Och han och en annan lagkamrat, Andy McDonald, hade själv haft några hjärnskakningar under karriären, så att då tog jag hjälp av dem lite grann och frågade vad de tyckte. Och då hittade vi en behandling ute i Kalifornien som Paul hade använt och körde på den i... Totalt var det 6 veckor, jag tror behandlingen tog 5 kanske.
Vad gjorde ni då? Vad gick du ut på liksom?
Det är lite invecklat. Var ju som i en, vad kallar man det, högtryckskammare.
Mm. Tryckkammare kanske?
Ja, där de trycker in 100% syre.
Okay.
Så att man ska, så var jag tvungen att göra det. Jag fick max göra det 2 gånger om dagen. Det tog ungefär 1,5 timme per gång.
Okay.
Och sen skulle jag göra det 40 gånger minst.
Oj.
Så det var 20 dagar var det.
Ah,
och sen hade jag någon annan behandling som är lite svår att förklara. Men det...
Men...
Fokusering liksom. Försöka få hjärnan att fokusera sig själv igen. Och läka. Så då körde jag. Under en 3 veckors period så körde jag. Jag tror jag klev upp 7 på morgonen. Och så var jag klar ungefär 7 på kvällen. Och käka och gick och la mig. Så klev jag upp och körde igen.
Oj.
Ja.
Vad tänkte du då under den här tiden?
Ja, det var bara att bli hel.
Ja.
Det var... Ja, det var tufft. Alltså det var väldigt tråkigt. Mm. Det var ju, man läste ju liksom för det laget så mycket det gick. Men det var långa dagar.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Ja, men det är sånt man måste göra.
Ja, det verkar ju så. Men tittar man liksom på dina nu, inne som sagt på 12:e säsongen, så har du bara spelat en enda säsong där du spelat samtliga 82 matcher. Ja. Så, hur tror du att alla de här skadorna har påverkat dig, stora som små?
Ja, de enda som man egentligen kanske är lite orolig för efter karriären, det är ju hjärnskakningarna. Och hur mycket skada de egentligen gör. Det är ju fortfarande så tidigt skede i forskningen.
Mm.
Men nu finns det ju mycket bättre medel, och NHL har ju varit väldigt duktiga på att försöka hjälpa de som har haft skador och problem. Och verkligen se till så att de tar sig tid innan de kommer tillbaka. Och jag tror att det var den stora grejen, var att jag tog mig tid där första gången. Att det inte stressa fram någonting eller kom tillbaka för tidigt. Andra skador känner jag väl att jag har gjort det också med, att man pushar sig själv så hårt och vill bara tillbaka. Så att man har ju spelat lite för tidigt många gånger. Men det tror jag inte är någonting som... Det kanske, ja, det kanske kommer sen, men då får jag göra det så. Big and strong. Steen comes to hit Connaughton. And Connaughton just throws him into the boards. That left elbow. He's in pain. Yeah, he is shaken up a little bit there. That is not good news for the St. Louis Blues. Vad var det, vad tror du då är det som har gjort att du har lyckats så bra med den karriär som du har haft och fortfarande har i, och förhoppningsvis i många år till? Oj, vilken fråga. nej, jag vet inte. Jag fortsätter att försöka utvecklas, tror jag. Jag tycker det är kul med nya utmaningar. Jag tycker det är kul när laget ger en mer och mer ansvar och vill att man ska ta på sig mer. Det är en blandning, tror jag, av driv och att man tycker att det är roligt det man gör. Och sen när man har gått till slutspel som vi har gjort nu, och i fjol när man gick till semifinal och får känna på det, liksom, det gör ju bara att man vill lite längre. Så
det kan jag, ja, men och ni har ju faktiskt tagit er till slutspel 6 gånger sedan du kom till St. Louis.
St. Louis, ja.
Och som sagt, semifinal i fjol. Går det att sätta ord på hur gärna du skulle vilja ta dig hela vägen då och få lyfta Stanley Cup-bucklan?
Nej, det gör det inte. Det är något jag måste bara ha.
Det måste jag ha.
Nej, men det är ju otroligt svårt att ta sig hela vägen. Ja. Det är ju helt klart. Men vi har ju haft chansen nu i St. Louis i flera år i rad att ta oss dit. Så att det... Och det känns som att vi har ett lag för att kunna fortsätta och kämpa om den där bucklan. Så att nej, den ska vi bara hem till St. Louis någon dag här.
Du är liksom, du vägrar att sluta först med
60 år.
Eller hur? Nästa säsong kanske? Ja,
nej, det känns som att vi har chansen i alla fall. Och det, att vi ligger nära.
Spännande.
Mm.
Du, innan vi avslutar intervjun så brukar jag även köra några snabba frågor.
All right.
Om sanningen ska fram är rubriken.
Okay.
Så jag börjar med första.
Ja.
Om sanningen ska fram, vem är bättre hockeyspelare? Du eller din pappa på hans tid?
Ja, jag tror att pappa tar mig där.
Ja, du tror det?
Ja, vi får ge den till honom.
Ja. Om sanningen ska fram då, stämmer du? Jag har lite inside info här om att du började öva på att skriva autografer när du bara var typ 3 år gammal. Kunde inte skriva, men skrev nollor istället.
Ja, det är nog sant. Jag satt nog med det där blocket. Jag spelade hockey utomhus. En kompis till mig, hans pappa, hade byggt en liten hockeyrink på baksidan. Så där var vi och spelade, och då minns jag att vi körde autografskrivning på vägen ut till rinken och intervjuer mellan periodpauser. Och...
Du liksom visste vad som komma skall.
Ja, vi hängde så handdukar på axlarna. Och...
Ja. Som riktiga proffs.
Jajamän.
Tycker du att det är lika roligt idag med intervjuer och autografer och allt det där?
Ja, den här är bra.
Ja, bra. Ja. Bra svarat. Extra pluspoäng noterar jag här. Om sanningen ska fram då, om du inte var hockeyspelare, vad skulle du ha jobbat med då, tror du?
Den har jag fått många gånger också. Jag vet faktiskt inte. Jag har... Det är kanske ett tråkigt svar, men kanske fotbollsspelare eller något.
Oj, det är ju lätt jobb. Ja.
Nej, jag vet inte. Det har... Ja, du vet ju som jag pratade med min mor.
Ja. Ja,
det har ju varit hockey sen jag kan minnas i alla fall.
Om sanningen ska fram då, vilket språk är du mest bekväm i? Svenska eller engelska?
Jag tror att det är både och. Alltså jag känner mig bekväm med svenskan, men jag känner mig även väldigt bekväm med engelskan. Det är inget, jag tänker ju inte på ett språk eller...
Nej.
Alltså tänker på engelska och svara på svenska liksom, eller något sånt där, utan det kommer ganska naturligt nu. Och sen har man ju tyska, men den har jag ju väldigt svårt med.
Ja, men hur bra är den då? För du bodde ju faktiskt en period i Tyskland.
Ja, vi bodde i Tyskland 3 år, så att de kastade in mig i tysk skolsal.
Aha.
Med en massa 30, ja, det var kanske 30 ungar eller något sånt där, och ingen kunde ju prata engelska. Så fick jag sitta där tills jag lärde mig tyska. Det tog ju ett par månader.
Kan du
inte prata med någon.
Kan du säga något då?
På tyska?
Ja.
Jag vet inte vad jag skulle säga.
Dankeschön.
Dankeschön. Ja. Wienerschnitzel.
Allt man behöver veta. Och sista frågan då. Om sanningen ska fram. Vad är du mest stolt över, antingen på isen eller utanför isen?
Jag vet inte, det har varit mycket. Familjen givetvis. Välgörenhetsgrejer. Jag tror att mamma och pappa gjorde ett bra jobb med att lära oss barn att det är vikten av att ge tillbaka. Och sen på isen så är det ju egentligen allt man har åstadkommit. OS var extremt roligt. Det var någonting som man hade drömt om sedan man var liten. NHL givetvis, slutspel, första målet, senaste målet. Det är svårt att välja just en sak.
Du får vara stolt över många saker.
Ja, tack.
Tusen tack, Alexander,
tack
för att vi fick prata med dig. Jättekul.
Det var grymt.
Ja, vilken häftig resa från att växa upp i NHL-världen till att sen själv ta en plats där och göra det så framgångsrikt som Alexander Sten har gjort. I nästa avsnitt ska ni få lyssna till en person som fick lyfta Stanley Cup-bucklan så sent som i fjol, nämligen Patrik Hörnqvist, som berättar vad det är som tagit honom dit han är idag. För enligt honom själv så var han nämligen ingen vidare hockeyspelare när han växte upp. Hur min producent Olle Jonell Lindberg var som hockeyspelare, det låter jag nog vara osagt. Men han är bra på att redigera ihop de här poddarna i alla fall. Så tack till honom, tack till C-more och såklart också ett stort tack till er som lyssnat även den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.